Hej och välkomna till Idrott och politik, en podd från Riksidrottsförbundet där vi pratar om aktuella politiska frågor utifrån idrottens perspektiv. Jag heter Tina Salén och arbetar med intressepolitik på RF.
Och jag heter Mattias Jernberg och jobbar tillsammans med Tina. Idag har vi fått komma till ett fint ställe, till kultur, demokrati samt minister med ansvar för idrottsfrågorna, Amanda Lind. Vi får komma hit till dig. Tack så mycket för det.
Ja, tack själva. Jätteroligt att äntligen ha fått till den här tiden.
Ja.
Du har ju varit idrottsminister sedan januari i år. Hur tycker du att den här tiden har varit?
Den har varit såklart intensiv. Väldigt rolig. Kanske framförallt har jag tyckt att det har varit väldigt både roligt och inspirerande att efter 3 år ungefär som partisekreterare för Miljöpartiet nu få jobba med de politiska frågor som jag var ansvarig för som kommunpolitiker i Härnösand. Där jag bland annat var ordförande för kultur- och fritidsnämnden och då jobbade med det lokala idrottslivet. I olika konkreta frågor, allt från anläggningar till föreningsbidrag. Och att nu få ansvara för de här frågorna på nationell nivå känns såklart väldigt roligt.
Är det något som har överraskat dig?
Inte överraskat kanske, men jag fascineras ständigt över både bredden i vårt rika förenings- och idrottssverige. Den här, får jag säga ändå, imponerande folkrörelsen som idrottsrörelsen är. Sen har ju det här året också präglats av flera ganska heta idrottspolitiska frågor. Under våren var det ju mycket Sveriges OS-ansökan som jag var inblandad i och besökte många av de vintersportevenemang som vi hade då uppe i Åre och skidskytte-VM i Östersund till exempel. Och då fick jag ju också en bild av hur oerhört duktiga vi är på arrangemang i Sverige och idrottssverige. Men sen också framförallt kanske då den här stora utmaningen. Hur får vi barn och unga att röra sig mer? Hur ser vi till att idrottsrörelsen blir mer jämställd och jämlik? Och det är ju frågor som finns hela tiden och har funnits med hela det här året.
Precis som du säger så är det ju många frågor. Och det är såklart när vi gör den här podden så är det många frågor som vi skulle vilja lyfta med dig. Men vi måste ju prioritera lite i alla fall. Så vi börjar med det som alltid kommer att finnas med i idrottspolitiken, nämligen pengarna. Det är ju alltid spännande. Till nästa år så blir det en höjning av statens stöd till idrotten med 20 miljoner. Och det totala stödet blir 1 miljard 974 miljoner kronor. Och då ska vi säga att de här ytterligare 20 miljoner kronorna, det ska gå till idrott för äldre. Hur ser du, om du ska titta på liksom utvecklingen av det statliga stödet över tid, hur ser du på det?
Ja, men först kan jag både konstatera och glädjas över att vi nu fortsätter höja stödet totalt sett till idrottsrörelsen. Förra mandatperioden stärkte vi stödet med ett antal 100 miljoner och att nu gör vi ytterligare en höjning så att den trenden fortsätter. Det tycker jag är viktigt och jag tycker det är helt rätt. Både för att idrott i sig är någonting som är värt att lägga pengar på, att vi rör oss, att barn och unga och vuxna och äldre sportar och leker tillsammans, idrottar tillsammans. Men också såklart den enorma samhällsnytta idrotten har i Sverige. Jag tror att det finns en bred medvetenhet om det politiskt. Och jag är också väldigt glad över den här specifika satsningen på just äldres idrottande och att det var något som mejslades fram mellan Riksidrottsförbundet och pensionärsorganisationerna. Och jag ser verkligen fram emot att följa utfallet av det här. Vad det kan bli för olika slags aktiviteter som just uppmuntrar äldre till rörelse.
Och en ständig fråga är relationen mellan civilsamhället och staten. Är ju balansen mellan öronmärkta satsningar och generellt stöd. Och det gäller ju såklart idrottsrörelsen också. Hur svår är den där balansgången när man som minister vill få till förändringar?
Ja, i grunden kanske inte så jättesvår egentligen. Jag menar att man behöver ett brett generellt stöd till idrottsrörelsen som idrottsrörelsen själv också har ett mandat att fördela som en självständig folkrörelse. Men sen så har det också visat sig att särskilda projekt och särskilt riktade satsningar kan vara bra både för att sätta ljuset på en viss fråga, för att öka kunskapen i en viss fråga och få till en utveckling och en rörelse. Så den kombinationen så tror jag har varit gynnsam och framgångsrik. Men sen så har ju också idrottsrörelsen på årsmötet i våras tagit beslut om också att minska andelen projektmedel. Och det tror jag väl är en klok utveckling så att man har en större frihetsgrad. Sen så tycker jag att det finns ju en stor utmaning i hur vi ser till att den totala mängden medel vi har, hur det fördelas. mer jämlikt, mer jämställt, att vi kan nå ut till fler, inte minst då barn och unga, och få in barn och unga i idrottsrörelsen. Och här har ju idrottsrörelsen själv ett stort ansvar, och jag vet också att det finns höga ambitioner till en mer jämlik och jämställd fördelning av just pengarna. Så det ser jag fram emot också att följa, och det är väldigt viktigt. Jag kan ju bli bekymrad när jag läser rapporter om inte minst barn som slutar idrotta tidigt. Inte minst unga tjejer som inte alls kommer i kontakt med idrottsrörelsen. Och det där är ju verkligen ett gemensam utmaning vi har. För att, så att vi inte hamnar i ett läge om ett antal år då vi har en enorm idrottsklyfta i Sverige. Och en folkhälsoklyfta då i förlängningen.
Så sent som i natt kom det ju siffror från WHO om att stillasittandet är så högt. Och de svenska barnen är de mest stillasittande i Norden och så vidare. Så att stödet från staten är ju otroligt viktigt. Men vi har ju också ett enormt stöd från kommunerna. Och det kommer ju bli ännu viktigare när du till exempel pekar på det här med jämlik hälsa. Och att vi vill nå fler och andra målgrupper som vi kanske inte når tillräckligt mycket idag. Men samtidigt så finns det ju i debatten nu en oro bland kommunerna över minskade bidrag och så vidare. Och det som brukar traditionellt stryka på foten, det är ju faktiskt området som ligger hos dig, tänker jag, både kultur och idrott. Att då är inte det lagstadgat, och så försöker man nå upp till det som man måste göra, och så stryker vår verksamhet på foten. Ser du någon risk med det?
Ja, det finns alltid en risk att just de politikområdena som inte är lagstadgade, att det blir det som kanske lokala politiker kanske inte vill, men känner sig tvingade att skära på. Det var något vi såg till exempel i slutet av 2000-talet där, när det var finanskris och kommunerna fick spara. Och att vi har ett ekonomiskt läge i kommunerna, som är i många kommuner, som är tufft, det är ju en utmaning som är mycket större än idrottsrörelsens utmaning eller idrottsministerns utmaning. Där är ju arbetet med att vi ska ha schysst och bra kostnadsutjämningssystem, att vi ska ha en bra välfärdspolitik, det gynnar ju också idrottsrörelsen. Men med det sagt så återigen, det jag märker när jag reser runt i landet, träffar kommunpolitiker och också idrottsrörelsen, det är ju att det finns en samsyn i hur viktig idrottsrörelsen är för Sverige på så många sätt. Och det menar jag, hoppas jag också borgar för att kommunpolitiker också fortsätter prioritera idrottsrörelsen, stödet till idrottsrörelsen. Och här vill jag såklart som idrottsminister göra det jag kan för att hjälpa till. Både med det statliga bidraget till idrottsrörelsen, men också på andra sätt.
Och en av de viktigaste frågorna som jag har mycket koppling till kommun och kommunal verksamhet, det är ju tillgången till idrottsplatser.
Mm.
Ridhus, löpspår, fotbollsplaner, hallar av olika slag.
Mm.
Och vi har ju länge pratat om det här att idrotten kommer in för sent i kommunernas liksom planeringsprocesser. Och att det inte byggs riktigt i takt med befolkningsökningen i de växande städerna och antalet bostäder. Delar du den här problembilden som jag målar upp nu? Och vad skulle staten kunna spela för roll? Det är ju en kommunal fråga i ganska stor utsträckning.
Ja, det är en kommunal fråga. Jag delar absolut problembilden. Mm. Och det är ju en problembild som jag också får bekräftat för mig när jag pratar med också kommunala företrädare. Och att det kan se så väldigt olika ut i växande storstäder och i kommuner som har problem med att befolkningen minskar. Då blir det olika utmaningar. Ja, det, och jag tycker man ska ha respekt för att det är en kommunal fråga också, där jag inte ska gå in och pilla mer än nödvändigt. Men jag har också tagit steg för att kunna vara en del i att underlätta det här. Till exempel bjöd jag in till ett rundabordssamtal i somras med representanter från Sveriges kommuner och landsting, från Riksidrottsförbundet och också andra aktörer som skulle kunna vara en del i att försöka hitta lösningar. Vi hade en representant från departementet som följde med på en studieresa till Danmark för att se hur de jobbade med en anläggningsfond. Jag tänker mig att det kan finnas sätt att samordna hur vi tar delar erfarenheter med varandra mellan kommunerna också. Hur kan man bygga anläggningar på ett smart sätt så att de kan användas kanske av flera idrotter? Hur kan man bygga dem kostnadseffektivt? Planer för renovering, samordning på olika sätt. Och det är väl inte givet exakt hur det där ska ske, men det här är en diskussion som förs just nu och som kommer att fortsätta under året. Och som jag tycker är viktig, för att det handlar ju om att förutsättningarna, ska idrottsrörelsen växa, vilket jag vill, då måste det finnas utrymme konkret för den att växa också. Så det finns säkert många smarta lösningar här. Vi måste bara hitta sätt att hjälpa varandra.
Och här har ju Riksidrottsförbundet just ett sådant förslag om att vi skulle vilja inrätta en anläggningsfunktion som precis det som du beskriver, att samla kompetens men för att också kunna bygga lite innovativt och så vidare. Tänka lite nytt helt enkelt. Och det som Mattias är inne på och som du är inne på, det handlar ju också om att vi vill komma in i planeringsprocessen när det byggs nytt. Men det som den här frågan är ju så bred, tänker jag också, att det handlar inte bara om nya anläggningar, utan många av de här idrottsytorna som vi har idag, de byggdes ju på 60- och 70-talet och behöver moderniseras. Och det är ju också en utmaning för kommunerna att ha råd att rusta de här. Vad kan staten göra här då?
Ja, men det är samma, det är också en del i den gemensamma diskussion som vi har just nu. Jag tror att ett spår som är rätt viktigt när vi pratar om hur vi ser till att utveckla våra stadsmiljöer för att öka rörelsen. Det är så rätt gynnsamt att vi pratar allmänt sett mer om att bygga hållbara stadsmiljöer idag. Bygga städer, bygga kommuner och samhällen. Det behöver inte vara städer bara. Som gynnar till exempel att gå och cykla. Det främjar rörelsen i vardagen när vi bygger våra skolgårdar, vilket vi har haft ett särskilt stöd för att utveckla skolgårdsmiljöer. Det gynnar spontanidrott till exempel, och det kan vara det första steget in till att sen börja idrotta. Hur vi kan samordna och nyttja de lokaler som skolorna har till exempel. Det är också någonting som många kommuner fortfarande brottas med, att hitta bra samordning där. Så återigen, det är också en fråga som vi måste fortsätta titta på och fortsatt föra dialog tillsammans kring. Men sen återigen också att underhålla de anläggningar som finns och att renovera. Och här tror jag att vi har ett gemensamt uppdrag här att fortsätta prata om vikten av att satsa på de här frågorna. Att lyfta det, och det gäller ju både kommunpolitiker men också på nationell nivå.
Mm. Pengar och plats att vara. Det är kanske de två mest centrala frågorna för idrottspolitiken, Riksidrottsförbundets perspektiv i alla fall. Men om vi vågar oss lite utanför den här ramen, så är det två processer som är liksom i beslutsfas nu under hösten här. Så om vi börjar med arbetet som den här myndigheten som Spelinspektionen gör, som bestämmer vilket spelutbud som ska vara tillåtet för spelbolag som verkar i Sverige, så menar ju Riksidrottsförbundet att ett begränsat spelutbud, det är ett viktigt verktyg för att minska risken för matchfixing, alltså uppgjorda matcher. Och även om det här är i huvudsak en fråga för din statsrådskollega Ardalan Shekarabi, så berör den ju idrotten i allra största grad. Och tillsammans med doping så tänker vi att det är nästan det största hotet mot tävlingsidrotten. Hur aktiv vill du vara liksom i det här arbetet mot matchfixing då?
Jag kommer absolut och är aktiv i den här frågan, även om det är min ministerkollega Ardalan Shekarabi som hanterar det här. Och han är ju väldigt aktiv och driver de här frågorna hårt också. Men först vill jag säga att det här handlar om kriminalitet. Och det är något som absolut inte hör hemma inom idrotten överhuvudtaget. Och jag instämmer i att det här riskerar att skada förtroendet för vad idrottens liksom väsen och själ är. Alltså fair play, det hederliga spelet och de hederliga matcher som vi har så mycket glädje av och följer. Skadas det förtroendet, då är det ju jätteallvarligt för idrotten som helhet. Så att det kommer fler rapporter om olika former av matchfixning, det är verkligen allvarligt. Och därför är jag ju glad att nu Spelinspektionen har det här uppdraget att se över vilka typer av begränsningar kan vi införa. Vilka typer av fenomen inom idrotten ska vi inte kunna spela på? För att det blir så lätt att lockas till matchfixning eller lockas till olika typer av uppgörelser kopplat till det. Och där till exempel det här gula kort då verkar ju vara en sån sak som många är överens om, att det här ska inte vara någonting man ska kunna spela på. Men det finns ju fler exempel också, så där kommer jag såklart att följa det arbetet. Men här måste vi också vara, här är det så viktigt att från alla håll i samhället verkligen fördömer det här. Och från också tidig ålder i omklädningsrummen verkligen liksom sätta en attityd av fair play och rent spel generellt. Precis som med dopingen. Att jag tror det behövs det här väldigt uthålliga arbetet från basic nivå, men också att de stora förbunden också tydligt markerar.
Den andra processen, den ligger också hos en ministerkollega till dig, Ibrahim Baylan. Han ska ju ta fram en ny besöksnäringsstrategi. Och vi vet ju att evenemang, både kultur- och idrottsevenemang, museer med mera, är viktiga anledningar till att resa. För att våra och säkert stora delar av kulturen ska kunna ordna hållbara evenemang, så behöver vi statens hjälp på lite olika sätt. Hur ser du på idrotten och kanske kulturens plats också i den kommande besöksnäringsstrategin?
Mm. Jag tycker absolut att både kulturen och idrotten har en plats i den strategin. Som gammal både kommunpolitiker och regionalpolitiker så så har jag också sett det där, hur egentligen ganska självklart idrottsrörelsen, att det finns där som en av de besöksanledningar som gör att man besöker en kommun. Och det kan ju handla om allt från de här större evenemangen. Jag nämnde till exempel alpina VM i Åre eller skidskytte-VM, men också världscuptävlingar. Vi är duktiga arrangörer i Sverige, det finns gott om såna exempel. Sen handlar det också om att man besöker grannkommunen för att kanske titta på någon derbymatch i hockey eller fotboll. Det är också ett sätt att, det är också någonting som gör att man reser och besöker en plats. Vi är bra på arrangemang i Sverige. Vi är också bra på hållbara arrangemang. Och det var något som slog mig när jag var uppe i Åre. Och man hade den här väldigt höga ambitionen på att göra saker på ett så miljö- och klimatsmart sätt som möjligt. Så både det, men också att vi är så bra på att involvera föreningslivet när vi gör saker. Det stärker den sociala hållbarheten. Så, sen vet jag också att fler och fler regioner tänker mer aktivt på idrottsrörelsen, idrottsevenemang, när man sätter sina regionala tillväxtstrategier. Och där, det tror jag också är en möjlighet att regionerna kliver fram också, och också idrottsrörelsen på regional nivå trycker på. För då kan det bli lite mer tryck på just de här frågorna.
Och där blir ju en utmaning för oss att kommun, region och idrott gör ganska mycket tillsammans. Och där vi hoppas på att staten skulle kliva in lite mer än vad man har gjort tidigare i alla fall. Och den här strategin är ju en sån möjlighet.
Ja, men det är det absolut. Och där får jag som idrottsminister naturligtvis följa det arbetet. Men när man ser hur verkligheten ser ut runt om i landet, så är ju både kultur och idrott, ska jag säga, redan nu en aktiv del i det regionala arbetet för regional utveckling. Men kan säkert bli mer också.
Det är ganska lång tid kvar av mandatperioden, även om det känns som det har hänt väldigt mycket på det här dryga året i politiken. Men det är några saker som du verkligen vill ha bockat av när mandatperioden börjar lida mot sitt slut.
Det kommer såklart att finnas jättemånga sådana områden där man vill ta fler steg framåt. Och jag tror att just inom de här området så kommer vi nog aldrig till ett läge då vi kan känna oss helt nöjda, utan att det alltid kommer att behöva en utveckling. Men jämställdhetsområdet är ett sådant område där jag vill ha satt tydligt avtryck som idrottsminister. Jag vill känna att jag har gjort det jag har kunnat för att det ska vara jämställda villkor på riktigt för tjejer och killar att idrotta inom alla idrotter. Och både när man börjar som ung tjej, och att man ska faktiskt kunna känna det, att jag har lika möjligheter som min killkompis här inom den här idrotten. Att utvecklas, att växa, att kanske också sen börja kunna tävla på elitnivå och faktiskt leva på min idrott. Och här ser det ju olika ut idag i Sverige inom olika idrotter, hur förutsättningarna är. Och där är också ett ansvar för idrottsrörelsen, hur man fördelar bidragen, hur man ser till att skicka signaler ut i idrottsrörelsen, hur viktigt det här är. För det är liksom, det är i grunden både en fri- och rättighetsfråga för alla, både tjejer och killar i vårt land. Men sen såklart att skapa de så goda möjligheter som möjligt för idrottsrörelsen totalt att verka. Det är en sån viktig kraft för vårt samhälle totalt sett. Och sen ska jag säga igen också elitidrottarnas förutsättningar också i Sverige. Jag kommer nästa vecka att vara med på friidrottsgalan och vara del i att hylla våra fantastiska idrottare på friidrottssidan. Det var fotbollsgalan tidigare med de enorma framgångar vi hade där. Vi är ett litet land, men vi är väldigt rika på idrott och idrottsframgångar. Och då är det viktigt för oss att komma ihåg, det här är inget som har kommit av sig själv. Utan det här började ju någonstans. Och jag tror verkligen på den folkrörelse som idrottsrörelsen är. Som skäl till detta. Så det ska vi hålla i och vi ska värna och göra allt vad vi kan för att underlätta.
Tack så jättemycket Amanda för att du var med oss. Och tack till er som lyssnat. Lyssna gärna på oss i nästa vecka. Och följ oss på Twitter @RFidrotten.